Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis eller till exempel Burger.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com/näher an allem. Stift separat erhältlich.
Vi är sponsrade av Electrolux Home som erbjuder kvalitetskök från inspiration till installation. Och Electrolux Home finns med oss i varje steg av denna ibland svåra, ofta spännande och faktiskt kreativa resa som det är att fundera ut vilket kök som passar oss bäst i livet. Med Electrolux Home köksguide Hjälp hela vägen så besöker man antingen dem i butik eller så bokar man tid med en köksinredare för inspiration och kostnadsfri rådgivning direkt i sitt egna hem.
Det är ju verkligen hjälpsamt med en sån här tjänst, för det finns så mycket att tänka på när man ska bygga ett kök, och det är ju ändå någonting som man gör för att det är tänkt att kunna stå i väldigt många år, och därför behöver det både vara enkelt att jobba i, hållbart, men också långsiktigt njutbart rent estetiskt. Mm. Vi renoverar ju vårt lantställe just nu, och där är köket i stort behov av kärlek, även om det finns grundelement som en vedspis och vackra fönster. Men i övrigt är köket absolut i behov av att återställas till sin forna glans. Jag tror att vi vill bygga någonting väldigt enkelt och stadigt där. Ett lantligt kök för livet, helt enkelt.
Gud, vad härligt. Ja, och för inspiration för både kök och hur man kan tänka när man står inför en köksrenovering, gå in på electroluxhome.se.
Tack, Electrolux Home.
Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodcast. Vi pratar om allt från inredning, konst, mat, design, livet i stort ibland. Sånt som vi ser mycket i våra sociala flöden.
Yes.
Idag ska vi prata om ett spännande fenomen som vi kom på när vi liksom funderade lite på vad vi tycker är spännande och intressant att prata om. Vi ska prata om sliding doors moments.
Gud vad spännande. Välkomna! Sliding doors, du hade varit en nörd om du inte var med om det här.
Ja, men sliding doors, jag hade haft glugg.
Jag älskar glugg.
Jag älskar också
Pontus
glugg.
Pontus har ju glugg.
Jag tycker
det
så
är det sätt. Hetaste med honom. Det enda jag brydde mig om var mamma och pappa. Det är det enda jag brydde mig om, att vara nära dem. Följa efter dem, nära dem.
Nästa roliga grej som ska hända i mitt liv är det min 40-årsfest. Hur skulle du definiera ett så här sliding doors moment? Vad är det egentligen?
Men det är ju ett ögonblick där man, om man hade valt annorlunda så hade allt sett helt annorlunda ut. Och gud, vilken dålig förklaring. Men jag, alltså, är inte själva sliding doors uttrycket ett uttryck för att om, nej men gud, det här borde vi gjort research på.
Vad det faktiskt betyder.
Ja.
Jag tänker, alltså det, nu är det verkligen så att snillen spekulerar. Men jag tänker att det har jättemycket att göra med vad som hade hänt om man inte hann med den där dörren som stängdes.
Alltså, du vet, just det, så är det. Som i filmen.
Ja, precis. Mm. En tunnelbanedörr som stängs. En tågdörr som stängs. Man hinner inte med det tåget. Man kommer 10 minuter senare. Liksom.
Just det.
Egentligen så här, tillfällen i livet där man väljer en dörr av två. Omedvetet eller medvetet. Och därigenom ändrar kursen för hur ens liv formar sig framåt, eller stora händelser som sker framåt?
Det är egentligen en filosofisk fråga, på det sättet att man, när man funderar på det, inser att man har makten över sitt liv. På samma sätt som man absolut inte har det. Och jag kan tycka att det är intressant att livet bara pågår. Det är en av mina största ångestar nu för tillfället.
Är det det?
Livet att det bara händer? Bara pågår. Hur tråkigt är inte det? Och det är ju sånt lyxproblem. Men jag tror många i vår ålder och i vår livssituation och i vår liksom samhällsklass, om man ska säga, tänker en del på det. Det här med att ja, men man har ju problem och saker som är kämpigt och sådär, men man håller ihop det och sen så lyckas man få det att funka och sen bara puttrar det på. Men nu då? Man är ute efter den där känslan av att någonting stort ska hända. Någonting pirrigt, något som får en att känna sig levande.
Jag tror att det är många som har den här klassiska 30 plus ångesten när man går runt och känner att ens liv dels är ganska ounikt, att det ser ut ganska mycket som alla andras runt omkring en. Men också att man går runt och funderar så här, är nästa roliga grej som ska hända i mitt liv, är det min 40-årsfest? Alltså det är ju...
Det är din största ångest, det vet det
är,
jag.
Ja, det är en av mina ångestar. Men och sen, så när den
avcheckat... Har man varit på en rolig 40-årsfest?
Du, vet du, 40-årsfester, det är det sjukaste. Jag tror att det är så roligt.
Men jag tänker att de jag har varit på, eller det har varit många sådana som är, det är så spänd stämning. Alla vill ha så jävla kul! Så att man bara, det är som midsommarafton, nyårsafton och födelsedagar i ett, i förväntningar.
Jag tänker att så här, liksom 40-årsfester är någonstans stökets mamma, för då är det många som har liksom, så här, då har man så pass stora barn att de definitivt sover över hos barnvakten. Så man behöver inte liksom ta hand om dem nästa morgon heller. Folk går verkligen all in. Alltså jag hör så sjuka historier om vad som händer på 40-årsfester ute i Enskede som är så här, du vet, man bara, nej men det här är inte sant.
Men vadå, för att måste du berätta någonting?
Nej men för inte tala om så här, alltså till exempel Bromma är ökänt för sina nyckelpartys. Jo, så är det. Ja, och lite det känns, så
ja, men jag menar bara, det är också lite så här sliding doors, att man, nej men, ska man lägga sin nyckel där i skålen eller inte? Det kan ju verkligen förändra allting. Jag skrev just om det är ju inte otrohet med nyckelparty, men jag skrev om otrohet på bloggen. Det skapar ganska mycket tankar och funderingar hos folk, och jag tycker det är spännande för att alla har olika åsikter och känslor kring det och erfarenheter. Men där skrev jag att jag var nära att vara otrogen i ett förhållande som jag hade för länge sedan. Och att jag inte var det till slut. Just för att jag är en väldigt moralisk person. Jag vill verkligen inte göra fel. Jag hatar att göra fel. Så den sidan av mig vann liksom över passionen. Trots x antal glas vin. Men i efterhand, så, för vi gjorde ju slut sen. Jättekort efter. För att det var ju inte bra. Det var ju därför jag var i den situationen. Annars hamnar man ju inte där på samma sätt. Och sen... Så då tänker jag liksom, fasiken, att jag sumpade det ögonblicket. Men så inser jag att hade jag kanske följt med i den stunden, hade inte jag blivit en annan människa då?
Du hade väl i stunden åtminstone känt dig som en sämre människa än vad du kände dig när du liksom kunde gå därifrån och känna dig liksom så här, klappa dig själv på axeln och bara, men jag lät min moral vinna.
Men jag tänker att man förflyttar kanske sina gränser genom att kliva över dem.
Ja, verkligen. Just den här gränsförflyttningen är väl en sån typisk sak där man ändrar liksom sin diskurs. Och ibland kan det vara bra och ibland kan det också vara dåligt att man inte går över sina egna gränser. Att man stannar i saker som kanske inte är optimala heller. Liksom.
Nej.
Har du några tidiga sliding doors moment som du minns tydligt?
Den största är ju när vi flyttade från Göteborg. Det är en sån där situation som jag tänker, om vi inte hade gjort det, Hur hade mitt liv sett ut? Det har varit sån otrolig skillnad. För jag kan verkligen se ett före och ett efter den där flytten. Också i hur hela familjen var, hur vårt liv var, vem jag var, vad som var viktigt. Det var sån symboliskt skifte när vi tog lastbilen och åkte 50 mil uppåt.
Kände ni i stunden att det var det också?
Jag minns ju hur mamma grät när vi skrev på papperna för lägenheten.
Ah.
Det var en gråt som var... Alltså den satt, satt djupt inne. Hon grät. Och det var ganska förvirrande. Jag var ju 10 år. Man blir ju ganska vuxen när man har en mamma som har lätt i känslor. Men jag tyckte ändå att det var förvirrande. För vi skulle ju flytta. Och hon var ledsen över det. Men jag förstod inte, för det var ju de som ville det.
Hade ni barn liksom konsulterats i flytten? Eller var det mer att det berättades att det skulle flytta?
Det berättades. Det fanns ingen... Du vet, det här var 90-talet. Man frågade inte barn om något. Nej, men det... Jag minns i alla fall ingen konsultation av något någonsin. Det skulle flyttas. Och jag minns att jag inte var ledsen över det.
Nej.
Utan att jag... För jag gissar att det inte fanns utrymme för mina känslor i det.
Nej.
Som, det var ingenting som...
Gud vad speciellt. Ja. Det där tycker jag är så spännande att du bara gick med på det. För jag tänker, när man är 10, då är man ändå ganska etablerad i... Liksom, I sin kontext där man bor.
Det enda jag brydde mig om var mamma och pappa. Det är det enda jag brydde mig om. Att vara nära dem. Följa efter dem, nära dem. Så vi flyttade och det blev ett nytt liv. Från ett gulligt radhus i ett område med mycket barn. Till korsningen Grev Turegatan Vallhallavägen. I en sexrummare. Med egna rum. Jag hade ju bott med Sigge. Vi hade ju delat rum. Vi har haft våningssäng. Hela mitt liv var jag och Sigge. Så det var också en sån här tydligt skifte i att bli stor. Mina föräldrar tjänade mycket med pengar. Vi bytte skola. Hamnade på en liksom Östermalms skola. Och det var verkligen nya tider.
Du blev påkörd ganska nära en podd där
också. Jag blev påkörd nästan första veckan på Vallhallavägen av en taxi i full fart. Och det var verkligen så det kändes att bli påkörd och flytta till Stockholm. Det var så otroligt annorlunda mot Göteborg. Jag hade ju inte mina släktingar där heller.
Nej.
Så det var en främmande känsla. Och jag undrar om jag inte tappade ganska mycket av mig själv genom att flytta till Stockholm.
Tror du att det var här du blev sökare?
Ja, jag tror att det var här jag... det tog lång tid för mig att separera mig från min familj. För att de var så fokuserade på det stora livet. Och inte familjelivet. Men å andra sidan så har ju det gjort att jag har blivit otroligt familjeorienterad själv. Och lägger jättemycket vikt vid det. Och har ju bjudit tillbaka dem in i mitt liv väldigt aktivt. Så att nu har ju vi den familjen som jag ville ha när jag växte upp.
Du har återskapat dig själv.
Och liksom byggt och pusslat. Så det är ett sånt ögonblick som jag tänker mycket på. Och sen en gång när jag räddade Alice liv.
Vad hände då? Det här har inte jag hört.
Nej. Det var också en sån här mikrosekund som var så himla avgörande. Jag tror också att vi kände oss extra busiga för att jag tror att vi hade druckit alkohol. Men vi var väldigt unga. Alice och jag var ju verkligen så här partners in crime när vi var unga. Hon var min första kompis i Stockholm och hon kom också från en konstnärsfamilj och bodde på Riddargatan. Och vi var ganska ovanliga på det sättet att vi bodde på fina Östermalm men kom från så här, men våra badrum hade gaffatejp vid handfatet. Det var en annan sorts än de som gick i vår klass som hade Canadian Goose-jackor och så här jättetjusiga vita möbler hemma och sånt. Så vi fattade tycke för varandra väldigt snabbt och gjorde allt. Men blev tonåringar tillsammans. Och en dag så gick vi från, jag tror att vi var hemma hos några bekanta och så hade druckit öl, vi var unga, uppe vid Odengatan. Och så gick vi Odengatan ner mot korsningen där vid Sveavägen. Och så skulle vi gå över gatan. Och jag tittar till vänster, för Alice är till vänster, och då ser jag henne och en buss som kommer mot oss i full fart. Och den är så nära att den inte ser oss för att vi är för nära bussen.
Mm.
Och då har jag en impuls att gå mot bussen som kommer mot oss alltså.
Mm.
Och kasta mig över Alice tillbaka på trottoaren.
Mm.
För hon såg inte bussen, för hon tittade på mig.
Mm.
Så vi vaknar upp där på trottoaren från vad som känns som en så blackout.
Mm.
Och hon förstår ju inte vad som har hänt.
Mm.
Och bussen swishar förbi. Och då skulle jag sova hos henne. Hon bodde på Odengatan, så vi var ju precis utanför hennes port. Kommer ihåg att vi går in där, säger hej till hennes föräldrar, tittar på varandra och bara, vi berättar aldrig om det här.
Nej.
Och la oss i sängen, satte på Air, den skivan som vi lyssnade alltid på den när vi sov ihop. Så. Satte på den från början och så visste man att man skulle somna 3-4 låtar in.
Mm.
Och somnade. Och sen nämnde vi inte det igen.
Nej. Jag tror att det är, när det är sådana liksom stunder som är så nära förknippade med våld också, så blir det extra tydligt vad som, alltså när livet känns som att livet är med insats liksom.
Mm.
Jag har en sån, när jag tänkte på mina liksom så här tidiga erfarenheter, så finns det flera som är liksom just som är förknippade med våld, som är lite för privata för att ta i det här forumet kanske. Men en sak som jag liksom, som slog mig tidigt, var när jag gick i 4:an och vi skulle åka på skolutflykt. Och vi var jättemycket ute på en gård som vi sov över på, där vi liksom fick lära oss typ naturvetenskap hela klassen tillsammans. Där fick vi så här typ stega upp ett hus för att lära oss hur stor en yard var, eller en meter. Och liksom, så det var väldigt sådant, vi hade mycket av vår naturinriktning, liksom naturinriktade klasser där. Men alltid när vi åkte ut dit och sov över, så skulle vi alltid cykla dit. Och man cyklade en bra bit liksom längs med nästan som en motorväg. Och man skulle alltid ha med sig matsäck. Och jag hade en ganska liten ryggsäck som var min, liksom, min skolryggsäck. Och så var det just den här dagen där jag liksom hade packat min ryggsäck, hade gått ut genom dörren ner i porten för att gå till skolan, och sen ändra mig i sista sekund och springer tillbaka för att byta till en annan ryggsäck som var lite större, för att inte, för det kändes så här hårt mot ryggen med matsäcken och allting i ryggsäcken.
Mm.
Så jag byter till en annan ryggsäck som egentligen inte är min och som är liksom lite för stor. Du vet när man ser barn som går med det är så gulliga proportioner. Mm. De går med så här jätte, de ser som små skal.
Jag skumpar en ryggsäck på ryggen.
Mm. Precis, så jag bytte till en sån. Liksom, sätter mig på cykeln, cyklar till skolan. Vi cyklar iväg på den här skolutflykten. Och mitt på, liksom, när vi är på väg ut genom stadsområdet, ut till den stora vägen, så märker inte jag att en av remmarna på den här nya ryggsäcken har ramlat ut och liksom fallit ut och dinglar efter mig. Och den fastnar i en av ekrarna till cykeln.
Mm.
Och jag, cykeln gör en så här tvärstopp.
Mm.
Och jag flyger rakt över och landar med munnen öppen runt en trottoarkant.
Oh.
Och krossar liksom framtänderna så att bara pulporna hänger ut på framtänderna. Din min.
Nej, men jag får rysningar.
Mm. Och spräcker upp hela ansiktet. Oh. Alltså underläppen är öppen ner till mot hakan. Och överläppen är också öppen, fast liksom på två ställen upp. Och hela ansiktet är barskrapat. Det är liksom, det är bara blod precis överallt. Och jag minns att det inte gjorde ont.
Nej, det gjorde för ont.
Det gjorde för ont. Så jag minns att det inte gjorde ont. Och jag liksom, ja men vi... Jag vet inte om det är ambulans eller hur jag liksom tas till tandläkaren när jag kommer till först. Mm. För att tänderna måste ses över. Liksom, mm. För det är där det är värst. Om jag kommer till någon slags akuttandläkare. Och de liksom, ja, försöker plåstra igen allting. Och, men liksom, nerven lever fortfarande i tanden. Så de kan sätta en som att liksom, de bygger på runt tanden. Och jag vaknar liksom, jag är typ i töcken hela den här perioden, det är flera timmar som jag är typ borta. Och när jag vaknar upp liksom till normaltillstånd så inser jag att de har tagit bort min glugg.
Mm.
Jag hade egentligen jättestor glugg mellan framtänderna, nästan så här som man fick in en femma alla gånger.
Mm.
Men den passade de på att ta bort när de satte dit mina tänder.
Frågade de inte dig? Nej, eller din mamma?
Nej, den bara, de fixade till det där så det skulle bli lite mer estetiskt.
Sliding doors, du hade varit en nörd om du inte var med om det här.
Ja, men sliding doors, jag hade haft glugg.
Jag älskar glugg.
Jag älskar också glugg.
Pontus har ju glugg.
Jag tycker
det
så
är det hetaste med honom.
Ja, och det där blev ju också så här, det är ju också min enda gång jag har haft något problem med mina tänder. Och det har ju då också blivit ett så här bestående problem i och med att, för sen senare så slog jag av dem där igen och en mycket mindre olycka. Och till slut så blev det att liksom, de fick sätta i hela kronor som sitter med så skruv och allt möjligt. Liksom. Mm. Så att de finns ju inte kvar, de där nerverna, längre. Men det är också min enda så här, koppling. Jag har aldrig haft några hål i tänderna.
Nej.
Och har aldrig tandsten. Mm. Så det är så här, den enda grejen som jag har med mina tänder. Att jag har de här jobbiga, avslagna framtänderna.
Gud, att ett ryggsäcksval kan göra så stor skillnad.
Ja, sånt som är kvar. Liksom både estetiskt och ja, så här, som en sak som finns kvar i livet.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo-Plattform unter windows.com/näheranalle. Stift separat erhältlich.
Sofia, nu har vi återigen ett samarbete med Brämhults fika. Och det är ju alltså smoothies med det där lilla extra som är en hel fika i sig själv.
Mm.
Redan i höstas så berättade vi om smakerna kardemumma. Jag är ju besatt av kardemumma. Älskar ju kardemumma.
Mm, det är så gott.
Ja, det finns gott. Och kakao. Och nu har vi en ny spännande smak att välja på. Nämligen kaffe.
Precis. Det här är ju en ganska matig smoothie med äpple. Äpple, banan, kokosmjölk, kaffe och citron helt utan tillsatt socker. Det är perfekt för oss i Sverige som älskar vårt kaffe till fikat. Jag tycker att det är så himla trevligt och fräscht att ställa fram smoothies till fikastunden. Och det är ju precis den där lilla energipåfyllnaden som man behöver. Elsa, är du en förmiddagsfikare eller behöver du din boost på eftermiddagen?
Jo, men du vet, jag tränar ju ofta på morgonen. Ja. Så därför är Brämhults fika perfekt on the go mellan träningen och min ateljé.
Mm, perfekt. Ja, så missa nu inte Brämhults nya fika smoothie med smaken kaffe som finns i en butik nära dig.
Tack, Brämhults fika. Vi är superglada över vårt samarbete med favoriten Mutti och deras urgoda tomater. Mm. Och just nu pågår ju Muttis Tomato Challenge och den vill uppmuntra oss att vara mer kreativa med Muttis tomater på burk. Och för att vara med i utmaningen så kan man lägga upp bilder eller recept där man använt Muttis tomater på burk i rätter som kanske annars är mer vanliga med färska tomater. Alltså rätter med tomater som är goda året runt helt enkelt. Och då kan man hashtagga bilden med Mutti Tomato Challenge eller så florerar man bara runt där inne bland all inspiration.
Precis, Muttis tomatprodukter, de är ju sådär goda för att det är solmogna tomater som skördas mitt under den italienska sommaren. Och så konserveras de inom 24 timmar från att de har plockats för smakens skull. Jag använder den här tomaterna nästan dagligen i någon form och tycker verkligen att de är fenomenala. Det är så himla goda tomatprodukter. Man kvalitetstestar faktiskt tomaterna fler än 600 000 gånger om året. Och de som inte lever upp till den här höga standarden, de pureras och omvandlas till biobränsle som säljs till de lokala bönderna för en liten symbolisk summa. Det tyckte jag var så himla fint att veta.
Mm, verkligen.
Så missa helt enkelt inte Muttis produkter ute i affärerna och glöm heller inte att kolla in hashtag Mutt.
Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
Nu ska alla göra exakt det jag ska göra.
Ja.
Mitt enda fokus just nu det är att sälja allt jag har. Och jag ska göra det på Tradera. Och jag vill rekommendera alla att göra det.
Men så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer.
Talat av egen erfarenhet.
Nej. På Tradera, det är ju alltså en otrolig marknadsplats för cirkulär konsumtion. Och det är liksom så vi måste tänka framöver.
Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa.
Den ska vi också tänka på.
Den ska fixas nu.
Ja, och för att det ska klirra till lagom till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot?
Vad kan bli min sommarresa?
Vad kan bli den där, ja men, den där goda lunchen efter en dag på stranden? Vad kan bli en picknickkorg full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade?
Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet, det här läser jag faktiskt i tidningen i morse också.
Mm-hmm.
Att det ska bli en otrolig sommar. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Allt, det ska njutas.
Det ska det. Vi är värda det efter den här vintern.
Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans med Tradera.
Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu.
Tack Tradera på så många sätt.
Älskar er.
Det är Tomato Challenge, både för att delta och för att hitta inspiration.
Tack Mutti. Jag tycker det kan vara ganska magiskt med vad det undermedvetna säger åt den att göra.
Mm.
Och om man följer den magkänslan för första gången, kanske på länge, så kan livet ändras.
Mm.
Bara av en liten sak.
Mm.
Är inte det ett ganska typiskt sliding doors
moment? Jo, verkligen.
Jag tänker till exempel på mars 2009.
Mm.
Den 20 mars 2009, och det minns jag för att det var min kompis Devis födelsedag.
Mm.
Och vi firade alltid hennes födelsedag om nästan alla andras i vårt gängs födelsedagar på Tranan.
Mm.
Det här var en tid där Tranan var mitt absoluta hangout.
Mm.
Vi ägde Tranan.
Mm-hmm.
Vi hade lång bord på Tranan. Sandra och hennes kille då, Ludde, de var
som var hovmästare. Han var den här vinden.
Ja, han var vinden.
Mm. Jag minns det här. Det här är tidiga bloggår.
Ja, det här är liksom blogg high years.
Ja.
Det här var, men det var den känslan av att vara ganska, ja men hur gamla var vi då? 23 var jag. Och Sandra, hon kände ju alla, så hon var koordinator för våra tranankvällar. Det var så här, vilka ska med, boka bord. Och det var det här med att leka vuxen och viktig som var så himla spännande, tycker jag.
Mm.
För att hemma så var man bara på knäppa hemmaförfester. Jag kommer ihåg att vi drack så här kallvarm. Vet du vad det är?
Nej, vad är det?
Det är en tetrapack från systemet med äppel och kanelvin som man värmer i kastrull.
Som glögg, fast utan glögg.
Och jag bara, det här är så billigt och så bra. Så vi spelade kort och drack kallvarm hemma. Så det var inte det här glamorösa livet som vi trodde och ville ha. Men när vi hade långbord på Tranan,
Då var det. Ja, då var ni vuxna.
Vi var vuxna och viktiga och kände livet i oss.
Mm.
Så där vi fyllde år, och på den här tiden så gav jag alltid klänningar i födelsedagspresent.
Mm. Vintage-klänningar.
Ja, det var också en annan tid. Men jag jobbade på Beyond Retro, så jag hade direkt tillgång.
Mm.
Och folk blev alltid så glada när jag kom med en klänning.
Mm.
För det är en sån personlig present.
Ja, verkligen. Få kläder av en vän.
Ja.
Det är ju verkligen inte någonting som händer ofta i vuxen ålder. Det är någonting som är så här, ens mamma gör till en på julafton.
Mm, det är väldigt intimt.
Det är väldigt intimt.
Men vänskapen var intima då, när man var 23.
Mm. Kom ihåg hur mycket man pussade sina tjejkompisar på munnen.
Ja.
När man sågs och när man sa hej då.
Och hur man låg slingrade i soffor.
Ja.
alltid uppkrupna och la sig i varandras knä.
Okay.
Jag har bilder från den här tiden där jag verkligen ser, det är det som är så fantastiskt med att ha bloggat så länge, att jag har väldigt mycket dokumenterat hur vi verkligen är i en säng, så här, 7 pers, tjejer och killar, så här, omslingrade i varandra efter att ha lekt massa lekar.
Mm.
Så det är verkligen som när man tittar på typ Ung Lejon.
Mm. Mm, jag förstår precis. Det är som barn som leker, som håller på att testa vuxenkostymen.
Och för mig var det extra svårt att leka vuxen, för att jag är ju så dålig på att spela spelet.
Mm-hmm.
Jag har ju ett öppet hjärta och vill verkligen bli älskad och känner väldigt starkt.
Mm.
Och på den här tiden så dejtade jag 2 killar.
Mm.
Jag var ju singel då, men dejtade 2 killar. Och jag var över öronen kär i båda.
Oh, nej.
Ja. Och jag var olyckligt kär i båda. För ingen av dem ville bli tillsammans med mig.
Nej,
och jag
bara
ville bara bli tillsammans med någon. Och en var så här tuff reklamare och en var tuff journalist.
Mm.
Så det var de här liksom tuffa killarna.
Mm.
Så jag gick på de här tranenmiddagarna och försökte vara... var den här personen som jag inte var.
Mm.
Och hade dejtat länge och känt att jag verkligen ville hitta trygghet någonstans. Men det blev inte så. Ja, men den här 20 mars var verkligen att allting... ja, men det var extra mycket av den här känslan. Våren började komma. Jag hade dejtat de här killarna så länge. Jag ville bara att det skulle bli något seriöst. Jag ville bara att de skulle... bli kära i mig, men de var ju så tuffa.
Mm.
Så de dejtade en massa andra tjejer också.
Mm.
Och jag kunde inte tävla med dem, för jag hade inga spelkort.
Nej.
Alls. Så efter Davis födelsedagsmiddag så åkte vi hem till Livia och dansade till Charles and Eddie.
Mm.
Och, alltså om igen. Nu vet när man hittade en låt och så körde man den hela tiden.
Repeat.
Och nu är klockan 2:30 på natten. Nästan. Det är sent. Och jag ser hur en av killarna, reklaman, han sitter i soffan med en annan tjej.
Nej.
Ja, så nu är en har fallit bort.
Mm.
Och vi hoppar in i en taxi och åker till Spybar, som vi alltid gjorde på helgerna på den här tiden. Direkt in i gubbrummet.
Mm.
Och beställer massa öl och shots och dansar och röjer, och jag känner liksom timmar, jag känner mig ofta jagad av tiden på den här tiden, att jag liksom måste få bekräftelse, måste känna samhörighet innan det stänger, innan jag åker hem själv. Jag måste bara få en, det behöver inte vara att man åker hem ihop, men jag måste få en, jag måste känna att jag finns.
Mm.
Jag kan inte ge mig själv det.
Mm.
Jag behöver det utifrån. Så jag tittar på den här journalisten killen då, som är den enda som är kvar då.
Mm.
Och jag tror att han skäller ut mig för någonting. Alltså det verkligen, det blir inte bra.
Nej.
Och jag för första gången, ja, men jag känner hur jag inom mig får en insikt för första gången på typ flera år.
Mm.
Att jag inte vill... ja, men det här är ju inte det som är menat för mig.
Nej.
Jag kan inte spela spelet för att jag ska inte spela spelet.
Nej. Här i ligger sliding doors moment. Ja. Mm.
För att istället då för att ge upp och göra samma sak nästa helg.
Mm.
Peppa igång för en middag på tranan. Hänga med, försöka plisa, vara liksom duktig, snäll, rolig, inte bry mig. Så bara skiter jag i allt.
Mm.
Och går in i vita baren istället.
Mm.
För första gången på flera år.
Mm.
Helt själv. Och hänger där. Lyssnar på musik. Och sen ser jag en kille som är 2 meter lång. Med en jättekonstig hatt. Polisonger. En tweedkavaj med gula färgfläckar på.
Mm.
Och jag känner en instinktiv trygghet.
Mm.
Precis som när jag träffade Alice för första gången i klassen. Så att det här är en person med gaffatejpat handfat.
Mm.
Jag känner att jag får finnas med mina skavanker.
Mm.
Istället för att försöka göra mig till och spela spelet tillräckligt rätt. för att kanske vinna för en stund. Och det var ju Pontus då, såklart. Och sen den dagen så har vi varit tillsammans varje dag. Och det var 11 år sedan. Och copywritern och journalisten är ju båda mina kompisar idag.
Ja, det är så himla roligt. Ja.
Väldigt nära vänner. Så det är ju härligt också. Att det också fick ett lyckligt slut.
Gud, vad spännande. Jag började gråta.
Va?
Jag vet inte varför. Det är min nya grej att jag gråter i podden. Det är du som ska gråterskan.
Jag är så glad att jag slipper vara den som gråter.
Ja, oh, gud. Det är så spännande de där sakerna som liksom ändrar. För jag tänker så här, vem du hade varit utan Pontus. Liksom när man är utanför men ändå nära och ser er tillsammans. Så ser man ju hur mycket ni ger varandra. Mm. Att ni är liksom ett par som är en ny person av varandra. Det finns vissa par som bara är, liksom, som är så här, två individer som går bredvid varandra.
Mm.
Och du och Pontus är väldigt mycket som en, liksom, en ny enhet tillsammans. Alltså ni är som att ni sitter ihop mycket mer än vad många kanske gör. Jag ser, liksom, förstår vad jag menar? Att det finns en, så här, en till nivå av närheten som gör att ni är en... ytterligare som en enhet ihop. Liksom. Det är väldigt fint.
För oss handlar det nog väldigt mycket om tryggheten.
Mm.
Att den är som ett eget väsen.
Mm.
Och den, utan den, jag hade inte orkat eller klarat att leva ett liv tillsammans med någon där jag inte är 110% konstant trygg.
Nej.
Att inte behöva vara rädd att han vill vara med någon annan roligare.
Mm.
Utan att jag i mitt sämsta... mm. är bättre än alla andra val.
Mm.
Det är en fint. Väldigt skön känsla.
Ja, det är väldigt fint. Det är ju liksom målbilden som jag tror att alla tänker att man vill ha.
Men det är jag väldigt tacksam för. Och att för då, på den här tiden, så handlade ju allting om status och rätt personer, rätt namn, coola kläder och sådana saker i mitt gäng. Även om vi var vänner på riktigt alla i vårt gäng. Men det fanns en väldigt så hög... Det var ju för att alla var i början av sina karriärer.
Mm.
Mycket reklammänniskor, mycket... Det var hårt, liksom. Man skulle vara grym och bra och framgångsrik. Och det för en prestationsdriven människa är väldigt svettigt.
Mm.
Och framförallt om man så här hellre väljer bort sig själv för någonting annat i sin prioritet.
Mm.
Men att då i det ögonblicket träffa någon som säger nej, stopp, stopp. Vi ska vara sämst, men vi ska vara kära. Och det kommer vara lite fult.
Mm.
Det är jättebra också.
Mm.
Det har jag verkligen behövt.
Jag tänkte att jag ska berätta en sådan sliding doors moment som inte är min. Men som utan den hade jag inte suttit här.
Mm.
Och det är mina föräldrars kärlekshistoria.
Mm.
För det är verkligen en sån, liksom, många lyckliga vändningar. Min mamma var oerhört sjuk som barn, eller som ung. Hon har en trombocytsjukdom som heter idiopatisk trombocytpurpura, ITP. Som är som en slags blödarsjuka, kan man säga. Man blöder jättemycket fast på insidan, man får liksom inre blödningar. Och min mamma är född 1955 och var fruktansvärt sjuk som liksom barn och som ung vuxen. Och hade liksom, man kunde nästan inte gå i skolan. Och jag vet att till exempel när hon pratade med min mormor om att hon ville ta körkort, så sa min mormor bara till henne rent krasst så här, men Inga-Lill, du kommer ju inte bli 18 år gammal.
Mm.
Varför ska du studera för att ta ett körkort?
Mm.
Så att mamma är liksom jättesjuk. Och hon och hennes bästa kompis Gull.
Gud, underbart namn.
Gull och Inga-Lill bestämmer sig att de ska åka på en... För att även om mamma liksom är jättesjuk så har hon ändå också en, så här, en festsida. Det finns någonting där. Liksom. Hon är ju otroligt vacker. Och har liksom svincool stil. Och är liksom en så här... Ja, men som en, liksom, en blomma som kommer att vissna. Men hon ska liksom, hon har inte, hon vill fortfarande leva livet så länge som det finns. Så Gull och min mamma bestämmer sig för att de ska åka på mammas sista resa tillsammans. Och det här är då på 70-talet. Och de bestämmer sig att de ska åka till Mykonos. Det coolaste stället som finns. Så de åker till Mykonos och det finns helt fantastiska bilder på mamma från den här tiden. När hon liksom, det finns en bild när hon så här kommer upp vattnet i en virkad bikini med amerikanska flaggan.
Mm. Nice.
Ja, så, sån Bond. Babe. Nej, men sån babe liksom. Så mamma och Gull ligger på Paradise Beach. Som är en så här klassisk gaystrand. På Mykonos. Och helt plötsligt när hon ligger där så stegar det upp en man till henne som är i liksom ja men så här över 30-årsåldern. Pre-me too.
Verkligen.
Stegar upp till henne, ger henne sitt setcard, för han är modell. Han är Marlboro-mannen. Mm. Ger henne sitt setcard med sitt liksom namn och nummer på. Och säger, I'm gonna marry you. Och sen, det är då min pappa såklart. Och sen har de en romans den här sommaren på Mykonos som är otrolig. Mm. Alltså de är så kära så att de vet inte vart de ska ta vägen. Mm. Och hela tiden så finns det här molnet av att min mamma inte kommer att överleva. Att hon, det är bara nu som de ska träffas. Så att de har den här otroliga, liksom, det förlängs att de stannar där längre. Men de har den här fantastiska sommaren tillsammans. Och sen så skiljs de åt. Och mamma åker hem till Sverige. Och Christopher, min pappa, ska åka hem till Melbourne igen. Och de liksom, det här är sista gången de ses i livet. Så, här, så de säger hej då för alltid. Och pappa åker hem till Melbourne. Och sen första helgen efter att han har kommit hem så blir han inbjuden till en fest i Sydney.
Mm.
Och pappa liksom, ja, brukar inte vara i Sydney. Han brukar definitivt inte åka dit bara för att gå på en fest. Men av någon anledning så bestämmer han sig ändå för att göra det. Så han åker på den här festen och i baren på festen i Sydney som han inte ens bor i börjar han prata med en man som står bredvid honom. Och pappa berättar om den här liksom otroliga kvinnan han har träffat, så han är så kär så att han vet inte hur det ska vara. Men han är helt förkrossad för att hon liksom, hon är så sjuk. Och hon är i Sverige nu. Så långt bort som man kan vara.
Mm.
Och den här mannen berättar att han är läkare och att han har forskat på idiopatisk trombocytpurpura.
Mm.
Exakt som alltså min mamma har. Den otroligt ovanliga blodsjukdomen. Och säger att om du kan ta hit henne så kan jag operera på henne. Och jag kommer kunna rädda hennes liv. Men det är ju otroligt dyrt att åka till Australien från Sverige på den här tiden.
Ja.
Men min pappa är så kär så att han kan göra vad som helst. Så han bestämmer sig för att han ska fixa fram pengar så fort det bara går. Och åker ut i öknen i Australien. Och bygger järnväg.
Mm.
För det är liksom, det är så tungt jobb. Så han ser liksom, han jobbar, jag tror att han jobbar typ en månad ute i öknen. Och bara liksom hamrar ner järnväg genom öknen.
Gud, det här
öknen.
Är så filmiskt.
Ja. Han blir typ en bodybuilder.
Ja, jag tänkte, alltså, jag bara, han kommer ju inte bli fulare av det här.
Nej. Han är så solbränd. Han är så musklig. Uh-huh. Så att det ser ut som liksom, jag vet inte vad. Men han sparar ihop några pengar för att köpa en flygbiljett.
Mm.
Och mamma flygs till Australien. För hon har ingenting att förlora. Så hon känner bara så här att finns det en experimentell kirurgi som jag kan prova, så vad har jag förlorat? För i Sverige finns det ingenting man gör då. Liksom. Hon är liksom,
det är kört i Sverige.
I sjukvården i Sverige har man sagt liksom, det tar slut här. Liksom. Så hon flyger ner, hon opereras och de tar bort hennes mjälte.
Mm.
Och när de tar bort hennes mjälte så har den liksom, den hon har haft har typ så här fördubblat sig 4 gånger och är bara liksom, det är helt fel i hela kroppen på henne. Men de tar bort allting och hon blir helt och hållet symptomfri.
Gud, alltså.
Och hon har fortfarande den här sjukdomen. Men i och med att hon inte har sin mjälte så har hon inga symptom.
Nej.
Och det var så min mamma hamnade i Australien.
Ja.
Och det var så hon och pappa sen gifte sig och levde tillsammans i 11 år tills de skilde sig. Som de bästa av vänner, men de kunde inte hitta en plats på jorden där de kunde bo tillsammans.
Nej.
För hon klarade inte av att bo i Australien och han klarade inte av att bo i Sverige. Så att de skilde sig till slut och mamma och jag flyttade hem till Sverige. Men om det inte hade varit för den där strandraggaren på Mykonos som gick upp till den där 18-åriga svenskan så hade ingenting av det som är liksom vår historia funnits.
Nej, det är helt otroligt.
Det är så spännande om det liksom, man tänker det är svindlande i det.
Men just kärlekshistorier är verkligen... Ja, men det är där någonting börjar och det är där en ny historia börjar, och tar man inte den chansen så har man ingen aning. Det känns så himla viktigt att våga tro på kärleken.
Ja, verkligen. Och samtidigt också våga tro på sig själv även när man är i kärleken.
Ja.
Alltså att våga välja bort när man är i kärleken.
Ja, för att det ska kännas bra och man är värd en fantastisk relation.
Ja, och kanske är det så att många liksom sliding doors moments inte bara sker för en. Nej. Utan där man faktiskt också sitter i förarsätet för dem. Det tänker jag är ett så här viktigt sätt att se på sin egna så här väg framåt. Att man är definitivt så att man hamnar framför de där korsningarna. Men att det är en själv ibland som faktiskt så här sitter i förarsätet. Och att det inte är så att saker och ting bara sker än.
Nej.
Även om vissa gör det.
Som att du ska flytta till Norrköping och att jag ska skaffa hund.
Ja, men det kan vi höra mer om nästa vecka. Elsa, den här veckan har vi ett av våra personliga favoritmärken som sponsrar podden, nämligen Swedish Stockings.
Åh, gud, de är så bra. Älskar.
Vi använder ju båda de här strumpbyxorna som görs av återvunnen nylon i en utsläppsfri produktion. Faktiskt så är Swedish Stockings världens första miljövänliga strumpbyxvarumärke.
Mm.
Det fina med Swedish Stockings, det är ju både att de är hållbara, men också att det är riktiga kvalitetsstrumpbyxor.
Mm.
Och det kan jag intyga eftersom båda mina döttrar faktiskt också har de här. Och håller de för ett barns användning, vilket de gör, ja, då ska de förhoppningsvis klara en vuxen smär.
Alltså jag är ju en trogen strumpbyxetjej. Jag älskar Swedish Stockings och använder dem dagligen. Jag brukar också önska mig fler Swedish Stockings strumpbyxor i julklapp och födelsedagspresent som alla som följer mig säkert har koll på. Och jag ser ju mig själv lite som en konnässör inom området, och jag har också kommit på ett gäng aspekter som jag tycker är så här superviktiga när det gäller strumpbyxor, och Swedish Stockings tickar varje box.
Vilka är de här kriterierna då?
Det är 3 stycken. 1 är hållbarhet. Strumpbyxor måste tåla att man är nere på golvet och leker. Livets slitage helt enkelt. Och Swedish Stockings strumpbyxor gör det. Och de är ju dessutom hållbara på fler sätt. Punkt två är utseende. Jag vill ju känna mig som en vuxen kvinna när jag har strumpbyxor. Och jag älskar till exempel Swedish Stockings ribbade som är så fina. Och deras, det här är så fint, krämvita strumpbyxor som jag brukar ha i ballerinaskor. Det är så himla, himla fint när man har svart kjol till exempel. Väldigt fint. Klassiskt och sådär. Och de rejäla svarta, de brukar jag ha på vintern med bara ett par ullstrumpor i boots. Så håller jag mig varm hela säsongen. Tredje punkten är passform. Och Swedish Stockings strumpbyxor är höga i midjan, rullar inte ner och sitter så skönt på kroppen. Och det tycker jag man är värd.
Jag håller helt med dig om alla de där kritikerna. Nu kan du få 20% på alla ordinarie priser med koden BILLGREENWOOD20 i ett ord på swedishstockings.se. Missa inte att använda det här erbjudandet. Det kommer jag nämligen själv göra.
Jag också. Tack Swedish Stockings!
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo-Plattform unter windows.com/näheranallen. Stift separat erhältlich.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match.
Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.